Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hon älskade det.
Babyrytmik, vad är det då?
Det är att man är en massa bebisar med föräldrar som samlas i en lokal och typ sjunger massa låtar och går runt och ja, fladdrar med skinken och skit som barnen tycker är kul liksom. Och
låter som guys uppflyttningsfest.
Ja, ganska snarlikt faktiskt. Det känns ungefär lika galet faktiskt när man tänker hur fan ser det här ut.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Panelen är fulltalig igen. Sanna Sundberg, Filip Troler, välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Vi befinner oss i upploppet av den här historiska fotbollshösten och det börjar väl kännas att det är just upploppet. Hur mår ni?
Ja, det börjar kännas. Jag är rätt trött faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men nu är det bara en vecka kvar här av ordinarie seriespel så får vi se om det blir några kval. Det är tufft, mycket att göra men det är fantastiskt roligt.
En vecka kvar, är det så jävla länge? Jag trodde det var typ 3-4 dagar. Men
nej, just det. Ja,
det är inte ens vilken dag det.
Nej, det är 3-4 dagar. Men det brukar väl alltid bli lite efterarbete, säckar som ska sys ihop och sådär med diverse texter.
Sen så, det är ju rörigt nu. Det känns som dagarna går ihop lite.
Ja, lite så också faktiskt. Så man är lite förvirrad.
Det är man.
Ja, det är man kanske. Det var jag också där. Jag höll på med min volym när jag skulle fortsätta den här presentationen av dagens avsnitt. Men nu är jag tillbaka på banan igen. För det börjar bli dags att bocka av allt det som har stått på spel den här hösten. En del har vi kunnat bocka av redan. Gais har gått upp. Elfsborg står inför en guldfinal efter ett gigantiskt magplask på Bravida Arena mot Degerfors. Häckendamerna missade sin chans att vinna guld men får ju en chans till. ÖIS kan rädda en kvalplats men kan också åka ur Superettan direkt. I det här avsnittet ska vi också prata om raketregnet på Gamla Ullevi mitt under förhöjd terrorhotnivå. Och naturligtvis skandalen på Bravida Arena där 8 personer tog sig in på inneplanen för att, vad det såg ut som i alla fall, backa upp Aya Musso när han hamnade i tjafs med Malmö FF-bänken. Och däribland då en närstående till Aya Musso. Så ungefär så, en svennisskala ska vi peta in på slutet också. Men jag börjar som jag brukar. Är det någon som har någon spaning?
Nej, ingen spaning.
Det är för mycket annat i mitt huvud.
Det är så mycket som har hänt, så inga spaningar idag.
Nej, okej. Nej, men det kan ju vara lika bra det. Vi har ju som sagt en hel, väldigt massa del att prata om. Så vi börjar väl helt enkelt med det som faktiskt har hänt på riktigt då. Och det är ju Gais. Du följde Filip Troler, du följde Gais uppflyttningsfest i helgen. Du var på plats i Jönköping. Det såg ganska galet ut att döma av liksom rapporteringen som följde efter slutsignal där. Vad tar du med dig?
Ja, vad tar man med sig? Det finns såklart fantastiskt mycket saker att ta med sig därifrån. Det var en mobilisering. Vi visste om att de hade satsat stort på den här bortamatchen, och i och med att Utsikten då kryssade mot Gävle på fredagen så blev det ju faktiskt så att det blev en matchboll som kunde slås in definitivt att man skulle kunna bli klar för Allsvenskan. Och 3-4 tusen gaisar på plats i Jönköping. Jag och kollega Fredrik Janlin försökte liksom hänga på och vara nära hela dagen egentligen. Så vi var ju med och följde marschen upp till arenan och sådär. När man gick upp för backen till Stadsparksvallen och tittade ner så var det faktiskt lite svårt att ta in hur mycket supportrar det var som gick i det där tåget och hur mycket supportrar det var som var på plats. En mobilisering som, det har säkert hänt någon gång, men av det jag har pratat med Gais-supportrar och sådär så är det inte i modern tid att de har skådat något liknande bortafölje. Och sen väl på Stadsparksvallen så var det ju betydligt mer grönsvart än grönvitt faktiskt. Så det var kokande och jäkligt häftigt att få uppleva det. Och sen när det blir som det blir på slutsignalen och var hungriga Gais-supportrarna var sugna på att springa in flera gånger där innan matchen var slut. Det blev lite farligt där, men alla kom tillbaka till sina platser och sen fick de springa in på riktigt. Alltså så är det. Jag tyckte det var samma med Häcken och när Gais gick upp i fjol och från ettan då. Alltså att se den... vad fotbollen betyder för människor, alltså folk som bara bryter ihop fullständigt, står och gråter, de kramas och pussas, alltså det är så mycket kärlek på en och samma plats som sker från så många människor. Det är bland det bästa med vårt jobb tycker jag, att man får vara med och liksom vara en del och skildra de stunderna.
Mm. Det låter som att du tog med en hel del från den här söndagen. Faktum är ju nu då att Gais ska spela i Allsvenskan 2024, möjligen är frågan för tidigt ställd Filip, men har de något där att göra?
Ja, det tror jag definitivt att de har, så länge de håller sig till sin grej, vilket jag har pratat om några gånger tidigare i olika sammanhang den här hösten, men att de tror på sin filosofi, kör på att behålla så stor del av den här truppen som möjligt. De har en kärna i den truppen som är, tror jag, tillräckligt kompetent för att stå sig väl i en allsvensk kontext också. Klart att det behöver förstärkas, de har redan tagit in ett nyförvärv, Edvin Bekirovic från IFK Värnamo, som inte har fått mycket förtroende där, men som jag tyckte var väldigt bra när de tog klivet upp till Allsvenskan. Och det är ju, för mig är det där prototypen av en Gais-värvning, att en spelare som de ser någonting, han är extremt snabb, Bekirovic, han är kreativ och är alltså riktigt så här fartfylld spelare som jag tror kommer passa perfekt i deras fotboll. Och de letar ju efter de där kornen som inte riktigt får plats på de andra ställena, men som ändå hungrig, han är 23 år gammal och vill uppåt. Så det kändes 100% som en Gais-värvning, och det är väl ett gott tecken att de är igång redan. Och jag tror inte det kommer hända jättemycket. Jag räknar på att det blir en 5-6 spelare in. Det behövs lite nya ytterbackar, någon ny mittfältare, en riktigt bra striker. Och sen beror det lite på om de kan behålla alla de här succéspelarna eller inte. Men kan de göra det och krydda lite, då tycker jag inte det finns några hinder överhuvudtaget för att Gais ska kunna liksom segla ganska stabilt nästa år i Allsvenskan och klara sig kvar utan att det ska behöva vara riktigt dramatiskt i alla fall.
Julius Lindberg, kort bara, vad händer med honom?
Ja, nej men alltså, vi har ju de uppgifterna vi har, att han har i somras då skrivit på för BK Häcken, och att det är en övergång som kommer verkställas efter den här säsongens slut.
Så nu väntar man på bara på att säsongen ska
ta slut? Ja, men lite så, och där var ju olika mediebolag som Discovery ställde väl frågan till han efter matchen i Jönköping, kan du säga något om din framtid, och han var väldigt kort där, bara nej, det finns inget mer att säga än det jag har sagt tidigare. Men Sportbladet hade ju uppgifter då, Göran Bolin tyckte väl att det var lite luddigt i hur han skrev, att det sägs att det finns någon klausul i kontraktet om att skulle Gais gå upp, vilket de då har gjort, att han ska stanna kvar. Det är i så fall uppgifter som är utanför min kännedom, och vi har ju dubbelkollat med alla de källorna vi hade som gav oss uppgifterna om Julius i somras, så det är ingen av dem som säger att det ska finnas någon sån här klausul. Är det så att det finns det, ja då får väl vi bara backa hem liksom och sträcka upp handen och säga att ja, då hade inte vi tillräckligt bra info, men här och nu känner jag mig väldigt trygg med att så är det inte, utan han kommer gå till BK Häcken.
Sanna, vad tänker du om Gais i Allsvenskan 2024? Du följer ju Allsvenskan mest, inte Superettan så mycket. Nu får vi då som kollar på Allsvenskan mer upp ytterligare ett lag här i serien. Vad tror du om Gais möjligheter 2024?
Jag tror som Filip att absolut att det finns möjligheter. Jag tycker det är jättekul att de har gått upp och det ska bli jättekul att följa dem nästa år i Allsvenskan och se dem fightas mot större klubbar, bättre lag. Det ska bli jättespännande att se. Så att jag tror absolut på det.
Mm. Ja, det är ju ett roligt gäng också som verkligen sätter färg. Vi kan ju bara se hur de firar liksom, när de kommer hem till Göteborg. Fredrik Holmberg, han har väl blivit någon form av legendar i Gais-kretsar efter hans vilda firande. Han går ju all in liksom, och spelar. Och alltså, de är väldigt avspända i det här gänget. Det är klart att det är väl många när det går bra. Mm. Men jag har upplevt det som att även när det har varit tuffare typ i somras, när det faktiskt kändes som att okej, de har tappat greppet, det blir inte topp tre ens. Det var hur lugnt som helst, lika välkomna, lika harmoniskt. Och det lyfte jag också i min krönika efter matchen, att det tror jag verkligen är en av nycklarna till att Gais har lyckats. De tar det piano när så många andra klubbar ska hålla på och spela Allan, och att det måste vara så professionellt och kantigt och det ska vara svårtillgängligt och det ena och det andra. Liksom, fan, de bara kör och ändå gör de själva verksamheten otroligt professionellt, alltså så dedikerade, men ändå avspänt. Och det tycker jag, det ska man fasen hyllas för.
Mm, och jag tycker det är ganska unikt också att även fast man inte är på plats så går just den stämningen igenom när man följer dem utifrån. Och jag hoppas verkligen att de kan ta med sig det till Allsvenskan också, så att de inte ändras på något vis där, att de behåller det här avslappnande som du pratar om.
Ja, precis. Det är klart att det kommer säkert bli lite svårare.
Ja, det blir ju ifall, för strålkastarljuset blir ju på ett helt annat sätt.
Det blir
sätt,
ju så, liksom, och det mediala trycket, alltså helt plötsligt Gais, alltså jag har ju varit mycket på Gaisgården i år, och det är ju inte ofta, jag kan räkna på min ena hand hur många gånger jag har haft en journalistkollega på plats som har varit där, och om det inte har varit från GP eller en fotograf, utan, men det är klart att konkurrenter som till oss då, de kommer ju säkert att vara mer intresserade nu. Allsvenskan är en mer attraktiv produkt och Gais är ett stort klassiskt lag, och med tanke på vilka vindar det blåser där också, så är det klart att det är fler som kommer få ögonen på dem.
Historiskt eller i närtid kan man ju säga att lag som går upp i Allsvenskan ganska ofta klarar sig kvar där. Vi har exempel, Degerfors gick upp till 2020 där, de hängde kvar i tre år, nu åker de ju dessvärre ur i år då, men de var i alla fall kvar i Allsvenskan ett antal år. Värnamo gick väl upp därefter liksom, och har ju stabiliserat kanske för tidigt att säga, men de har ju haft en otrolig framgångsresa och placerat sig runt topp 5 nu i år då, så att det är absolut inte omöjligt att göra bra resultat direkt. Men alltså, vi har motsatsen också. Vi har så här jojo-klubbar som Brommapojkarna som fortfarande kan ryka i år då, som nykomling. Halmstad brukar ha det krångligt, men nu klarar sig Halmstad i år då istället. Så att det är väl utifrån historien svårt att säga det. Men en sak som du var inne på, Filip, tror jag viktigt är att sätta truppen förhållandevis tidigt liksom, så man vet vad man ska jobba med och det inte blir för rörigt. Det tror jag kommer vara viktigt för en förening som Gais, att man vet vad det är man kommer ha och man kan fortsätta jobba med den här liksom framgångsvågen som man är inne på.
Ja, och som vi har varit inne på många gånger i den här podden också, med just relationer. Kan du få behålla kärnan? Alltså, om nivån, visst att det är skillnad mellan Superettan och Allsvenskan, men så bra som Gais har varit i år jämfört med liksom botten, nedre halvan Allsvenskan, jag kan inte säga att jag tycker det är någon större skillnad i den kvaliteten. Och kan man då komma in med ett ganska färdigt lag där och addera några spetsspelare och kanske någon utvecklingsbar, då står man ju på en väldigt stadig grund. Och vi kan nämna fler, Mjällby, Varberg klarade sig kvar länge också. De valde sina modeller, Varberg hade en annan typ av fotboll, men den höll också i många år fram tills de nu åkte ur, och det är efter en otroligt kaosartad säsong. Så, och IFK Värnamo måste verkligen vara så här, att alla klubbar nerifrån känner att shit, kan de, då måste vi också kunna. Så jag tror Gais inspireras säkerligen, precis som många andra nerifrån då, av det de har gjort.
Värnamo är ett häftigt exempel tycker jag.
Verkligen.
Ja.
Ja, det är strålande arbete de har utfört här.
Gais har ju en sista match kvar. Av alla lag i den Superettan-tabellen ska de ju givetvis möta Utsiktens BK i den absolut sista matchen, som om inte allt annat var nog. Ett Utsikten som ju fortfarande slåss om kvalplatsen då, kan ju göra en alldeles oerhörd säsong. Ja, det har de ju redan gjort får man väl säga, men även om de har tappat mycket. Men de har ju god chans att ta den här kvalplatsen då, men möter som sagt Gais där. Så att även om Gais inte har något att spela för rent sportsligt, så vad väntas det? 10 000 till Gamla Ullevi, Utsikten med allt de har att spela för. Bosko Orovic är att förglömma liksom. Det blir en sorts final här för Gais och Utsikten också.
Ja, men så är det. Det är, om man får säga att det finns något som var lite tråkigt med att Gais säkrade i Jönköping var ju att vi hade kunnat få den här där det var allt på spel för båda två i sista omgången. Men det blir ju en fin karamell ändå i och med att det säljer på som det gör med biljetter och det börjar närma sig 11 000 hörde jag nu precis innan jag gick in i podden och kan de upp på de siffrorna. Det är ju något som Gais inte ens på derbyna har varit med om många i den här truppen. Och så kasta in då Utsikten som kommer dit efter att ha failat mot Gävle. De skulle ju bara vinna den matchen. Det var liksom den matchen här i slutspurten som man nästan lite så här kände att men den kan vi räkna hem, den vinner de. De har tillräckligt med chanser för att vinna den matchen, gör inte det. Och nu så ska de liksom hämta ny kraft. Öster möter Sundsvall hemma som inte har något att spela för. Utsikten möter Gais borta. Och inför den här publiken och med allt hets och tugg som har varit mellan de två klubbarna under den här hösten där Bosko någonstans har stått på barrikaden. Även om det är, jag kan vara ärlig att jag också inte drar mig för att ställa lite frågor om Gais till honom och sådär. Så har han rätt många gånger också tagit upp det själv. Så det är klart att här är det verkligen make it or break it för Utsikten. Tar de en tredje plats, helt fantastiskt att de ska få spela allsvensk kval. En liten klubb som egentligen sett till storlek lika gärna hade kunnat vara i division 4. Liksom. Mm. Sen tycker jag fortsatt, precis som du sa Robert, att de har gjort en fantastisk säsong oavsett hur det här slutar. Men det är klart att någonstans så kommer det ändå mentalt, tror jag i alla fall, den närmaste tiden här efter präglas mycket av besvikelse för att de liksom i så fall vann en match av sista 10 och att det slutade väldigt deppigt. Men de får ju försöka pusha sina spelare till att vi har fortfarande allt att vinna trots att det har förlorat saker här under hösten.
Precis, så är det. Vi ska lämna Gais, vi ska lämna Superettan och vi ska lämna Utsikten. Men jag ska tipsa först här om att om ni vill höra mer om Gais så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen till Fotbollstimmen, ett tv-program där Filip Trollér pratar oavbrutet i en timmes tid om Gais säsong. Så att blir ni inte mätta på Gais-snack i den här podden så finns det mer där. Samma dag som Gais gick upp i Allsvenskan så åkte ju du och jag, Sanna, mot Borås. Och väl framme där, ett par timmar senare, då hamnade ju vi mitt i ett drama som överhuvudtaget inte gick att föreställa sig på förhand.
Ja, herregud. Herregud, vilka timmar vi hade där. Alltså, det är nog de sjukaste timmarna jag har haft i Borås, om man får säga så.
Ja, det går ibland lite inflation i det uttrycket att det här är det sjukaste jag har sett. Men jag måste nästan säga att så var det.
Mm. Det började när vi kom dit, så Häcken mot Malmö spelades ju samtidigt. Mm. Häcken tar ledningen och inne på arenan så det hörs ju så tydligt att Häcken tar ledningen. Alla blir ju så superglada. Mm. Och det är ju riktig guldstämning inne på Borås Arena, får man ju ändå säga. Elfsborg klarar inte av att vinna mot Degerfors. De hade guldet i sina händer och det blir begravningsstämning istället.
Ungefär så, ja. Alltså det du beskriver det precis som det var där. För att situationen som liksom frammanas av att Häcken besegrar Malmö FF med 4-2 där precis innan Elfsborg Degerfors ska gå igång. Det gör ju att när det sen står oavgjort på slutet, då är ju Elfsborg ett mål. Alltså gör de 3-2, då vinner de allsvensk guld. Samtidigt som Degerfors vid ställningen 2-2, gör de ett mål till, ja då räddar de i alla fall för den matchen kvar sig i allsvenskan. För de åker ur via 2-2. Mm. Och att den situationen uppstår i den näst sista omgången av en 30 matcher lång fotbollsserie, att det hänger på ett mål om att det ska bli guld och ett mål att det ska vara över för ett lag.
Mm.
Alltså, det går ju inte att regissera. Jag hade gjort en film, hade du inte fått med det. Så det är för otroligt liksom. Det hade inte gått att tänka att det ska kunna bli en sån grej.
Nej, det är helt galet. Jag har aldrig varit med om ett sånt scenario. Det kanske aldrig ens har hänt. Jag vet inte. Nej. Ja. Nej, men det var helt otroligt i alla fall. Det
närmsta jag, alltså i dramatik någonstans, det är den här jävla VM-finalen vi hade här i höstas när liksom Messi och Mbappé liksom höll på att kampa mot varandra, Frankrike och Argentina, som också var den sjukaste VM-finalen någonsin liksom. Och sen kom det här på det då. Det var svårsmält, och det blir ju också en sån otroligt tydlig scen på slutsignal. Vi stod ju på pressläktaren där, Sanna, och domaren blåser av här i vad fan är det, 15 övertidsminuten liksom. Det blir 2-2 Och nästan alla spelare bara faller ihop i besvikelse. Ungefär som blivit skjutna, som dominobrickor, bara faller alla ner på marken.
Ja, det finns ju en otrolig bild som vi har på det. Ja. Ja, otroligt faktiskt. Och det var ju väldigt nära ändå. Det var ju spännande slutminuter på övertiden där. De hade ju två stolpträffar, Elfsborg va? Mm. Degerfors, de var också nära någon gång. Så att det kunde ändå gått åt vilket håll som helst. Liksom. Det låg och gungade. Men blev 2-2.
Ja, och det finns ju en situation framförallt, jag vet inte om du såg den Filip, men det är ju alltså att Simon Hedlund och vad heter han, Sven Gudjonsson, islänning i princip är fria, men Hugo Bolin, mittfältare i Degerfors, utlånad till Malmö FF, född i Borås, tar en jävla löpning som siste man, eftersom Degerfors har ju allt folk framåt och vill göra mål, men den här då från Malmö utlånade spelaren, som ju den här matchen betyder ännu mer för, han kommer ner från som siste man, stör Simon Hedlund som slår en oduglig passning som Sven Gudjonsson inte hinner ikapp då, i ett läge där de nästan i princip är 2-0, och gör de mål där så vinner de allsvenskan.
Ja, det var faktiskt slående att det var just Hugo Bolin, det var sen, så himla tydligt där.
Ja, och att det var han Gvargis också som också utlånad från Malmö till det som gör målet. Det är snyggt i alla mål också. Alltså. Ja, jag såg det här, för jag var faktiskt, när allting var över och det hade lugnat sig, jag kom hem sent där efter guys, vi hade varit med och skildrat deras fest, så satte jag mig faktiskt och drog igång Discovery de sista 10 minuterna på Elfsborg.
Du tog det efterhand
Degerfors. Alltså? Ja, jag gjorde faktiskt det, för jag hade läst allt, eller delar av det ni hade skrivit och fått beskrivet, man hade hört på vägen från Jönköping sådär, hur det var, vilket drama. Och jag fastnade också på den där bilden där de ligger utslagna allihopa. Jag tänkte på det VM. Det var någon avslutning också på gruppspel. Tyskland, Spanien, Japan var det. Det var något sånt helt sjukt också. Där alla lag kunde gå vidare typ. Och det ändrades liksom, scenariot ändrades hela tiden. Och då ena sekunden så bara skickade de fram allt. Och, ja, det var lite på det temat också. Men det här var ju otroligt. Och det var fan sjukt att se. Det var faktiskt sjukt att se hur två lag som bara skiter fullständigt i försvarsspel, de måste bara framåt. Det finns inget. Och att Degerfors hade svårt att få ut det här budskapet, ja. Förstod jag ju då också. Andreas Holmberg sa i någon intervju liksom, att de liksom inte kan få fram till sina spelare. Ni måste fram.
Vi har skrek och skrek liksom, och målvakten, han höll ju på nästan att maska liksom. Han hade inte fattat det liksom.
Galet.
Besvikelsen nu när vi mötte dem i mixade zonen, Sanna, då hade de väl hämtat sig lite grann, spelade klart att var de uttrycker besvikelse i ord, men de var ändå professionella och så, men du är väl nere i mixade när de kommer in direkt efter matchen, alltså, för att den enorma besvikelsen och frustrationen över att de alltså, det enda de behövde göra för att vinna allsvenskan, det var att besegra på hemmaplan Degerfors. Du får ju inget lättare guldchans än att göra just det. Liksom. Nu ska de till Malmö i en jävligt svår guldfinal som vi ska komma in på strax. Men alltså den, fan vi missade det här. Vi klarade inte av det, vi gjorde det inte. Mm. Jag var inte nere i mixade där, men de, vad jag förstod så var de inte glada.
Mm. Nej, absolut. Så fort som domaren blåste av matchen så sprang jag ner i spelartunneln för att se liksom reaktioner och sådär när de sprang in i omklädningsrummet, och det då, jag hörde ju inte för att det var en glasvägg emellan, men man såg ju hur de gestikulerade och nästintill skrek liksom ut deras frustrationer när de var på väg in i omklädningsrummet, så man fattar ju den besvikelsen liksom. Det måste ju varit otroligt för dem.
Ja, tänk dig, du har guldet, du ska besegra liksom allsvenskans näst sämsta lag, du har varit bäst hela året, och så får du inte med en 2-2 på hemmaplan?
Ja, de ska ju vinna med 16-1 liksom mot Degerfors.
Ja, det var 6-1.
Ja, nej, det är klart. Och man såg också bilderna på tifot och hur arenan hade fyllts upp och allt det där. Det var ju guldvibes över det liksom på alla sätt och vis, men... Nej, det ska göras jobbet också, det gjordes inte.
Nej, nu måste de ju då förvandla besvikelsen till guldbränsle, i och med att för alla andra oss som följer det här objektivt får vi en otrolig avslutning på allsvenskan. Vi får en ren guldfinal, det är sjunde gången i allsvenskans historia det hände. Det hände 2009 mellan IFK Göteborg och AIK, det har vi pratat om tidigare, när AIK var på Gamla Ullevi och vann med 2-1. Sen får du backa tillbaka till liksom 60-talet, 50-talet ett par gånger, något på 40-talet och något på 30-talet tror jag också, när just Elfsborg då i den första allsvenska guldfinalen någonsin vann, om det var mot Malmö har jag för mig att jag läste. Det är alltså en guldfinal då när båda lagen kan vinna det i den absolut sista matchen och de möts. Det har ju alltså då bara hänt 6 gånger tidigare och det blir den 7:e guldfinalen genom tiderna då Elfsborg ska till Eleda stadion i Malmö. Vad är senaste nytt kring Elfsborg? Har du hunnit uppdatera dig kring det, Sanna? För att det var ju lite skadefrågetecken på Niklas Hult med flera i Elfsborg.
Ja, men det stämmer. Det kanske känns lägligt att börja lite med det då, för att mot Degerfors då så klev ju ytterbacken Niklas Hult och mittfältaren Emmanuel Boateng av. Niklas Hult berättade efter matchen att han några dagar innan matchen hade drabbats av ett ryggskott och att det var det som kändes då under matchen. Jag tror det var den 17:e minuten eller något sånt bara som han fick kliva av, och Emmanuel Boateng fick en känning i baksida lår. Och inför guldmatchen nu då så ser det ljust ut för båda. Jimmy Thelin har sagt att han ser positivt på det och att han räknar med att de kommer spela båda två. Och även Niklas Hult sa till Expressen igår att han också räknar med att spela. Så att det är ju jätteviktigt för Elfsborg, kanske till och med avgörande skulle jag säga, speciellt Niklas Hult, att han kan vara med och spela, för att där finns det ingen supertydlig ersättare.
Nej, det tror jag. De kommer behöva alla spelare de överhuvudtaget kan uppbåda inför den här matchen. För att du har varit inne på det länge, Filip, att du tror att Malmö kommer dra det längsta strået till slut. Du lär väl ändå ha vacklat, tänker jag, efter att Häcken besegrade Malmö med 4-2. Då kan du inte ens tro på Malmö längre. Men nu är det onekligen så att känslan är väl ändå att Malmö har liksom kastats tillbaka in i det här med en rätt stor positiv kraft, liksom att de har fått den här andra chansen, medan Elfsborg, jag har fan svårt att se att de kan resa sig.
Nej, nu jag ska vara lite stursk här och säga nej, jag var säker på att Elfsborg, nej, såklart att jag vacklade när jag såg att de förlorade mot Häcken, och jag visste att Elfsborg bara behövde vinna mot Degerfors. Nej, då hade jag faktiskt liksom accepterat att nej, ditt guldtips går åt helvete.
Uträkning.
Här. Ja, uträkning här går åt helvete. Mm. Men det gjorde det ju inte, och snacka om, alltså som du säger Robban, att den här, en sån här andra chans. Det finns många gånger där lag har fått en andra chans, men jag tror aldrig någonsin att Malmö trodde att de skulle få den här andra chansen, och när de då väl får den, nej, jag kan inte se hur de ska fippla bort det då. Alltså.
Samtidigt ska det bli lite spännande att se hur Elfsborg ställer sig till det här, för att det räcker ju faktiskt med ett kryss för dem för att vinna. Kommer de gå ifrån deras spelidé då och liksom bara ge sig fan på att försvara mot Malmö? Eller hur kommer de gå ut i den här matchen egentligen?
Jimmy Thelin var ju extremt han är ju inte så jävla tydlig, men han var ju extremt tydlig på presskonferensen direkt efteråt. Han sa två saker som fastnade, och jag tror jag kommer bära med mig resten av livet, just eftersom det var Jimmy Thelin som sa det. Det första var att jag kommer aldrig analysera den här fotbollsmatchen. Jag kommer bara titta framåt. Titta framåt. Och här kommer den andra delen i det han sa. Titta framåt innebär att vi ska spela en final, och båda lagen måste vinna. Malmö måste vinna, Elfsborg måste vinna. Jag tror han upprepade att Elfsborg måste vinna 10 gånger tills en murvel, en journalist, en kollega till oss, vad fan det nu var, frågade, men vad fan, ni behöver ju inte vinna, det räcker med oavgjort. Ja, så ska vi inte se det, vi måste vinna den här matchen. För att han börjar ju direkt att hamra in i spelarnas huvud att inte en jävel ska åka dit och tänka att vi klarar oss på ett kryss, utan här måste de till 125% gå för seger.
Mm. Ja, men det är ju helt rätt också, tycker jag.
Ja, absolut. Läget var ju faktiskt exakt likadant när Gnaget och Blåvitt möttes här. Det var Blåvitt hemmaplan som behövde vinna den här matchen. Gnaget var ju i förarsätet, eller hade första platsen när de kom till Göteborg. Och när Flavio var det väl som gjorde det där 1-1 målet, så då var ju de hemma igen liksom. Men jag tror ändå det är helt rätt av Jimmy Thelin att han, approachen till den här matchen är så, för annars är det lätt att man blir lite sådär
spela
försiktig
på kryss liksom.
Nej, det är ju farligt. Det, liksom? Alltså det är klart att de ska ha med sig det när vi börjar snacka 75:e minuten liksom. Det är klart att Elfsborg inte ska toksatsa då, men det som jag ser tala för Elfsborg ändå, det är ju att Malmö kommer ju med den publiken de kommer ha i ryggen och det spelsätt som de har, de kommer ju bara blåsa på allt de har, och det bästa som finns för Elfsborg det är ju när de får ställa om i och med att de är ruskigt bra i den delen av spelet. Så det är väl det som talar för dem, men jag tror ändå att Malmös kvalitet liksom, den är för stor för att de ska gå på det.
Ja, det tror jag också.
Jag är beredd att också hålla med. I den här podden ska vi gå vidare med de kanske lite tråkigare delarna då. Och då hamnar vi ju som vi har gjort hela det här året egentligen på ÖIS. Detta sorgbarn i Superettan. De har ju hankat sig fram mot den avgörande sista match här nu. Den kommer spelas på Landskrona IP om det heter så fortfarande.
Men det gör det,
mot BoIS. Men ÖIS är ju beroende av lite andra resultat också. Och ja, frågan är ju hur ÖIS egentligen mår i allt det här efter att de ju faktiskt liksom lyckades ge sig själva en liten chans i alla fall genom att vinna mot Västerås då i senaste omgången.
Ja, precis. Jeffrey Åbyn är ju inte längre deras huvudtränare heller. Det har vi väl inte konstaterat i denna podden.
Det har vi kanske inte.
Men det har vi ju skrivit, ja, precis, och skrivit om det på gp.se i tidningen. Men Xabier, Ruiz och Kända har ju tagit över den man som inledde säsongen som utvecklingsansvarig i akademin. Nu rattar han alltså headcoach uppdraget för en klubb som kämpar för sin elitexistens. Och,
en match, en seger.
En match, en seger. Tre poäng i snitt. Ja, ganska skapligt, va? Det vinner du guld och tar uppflyttningar på sådär. Men
hur många dagar han var deras huvudtränare?
Ja, nej, det var väl en, va? Jag tror det var det. Så, nej, men det, så här, det är väl klart att det kan inte ha så mycket med han att göra. Men det är ändå faktiskt så att Jeffrey fick nog, sa upp sig, ville inte vara en del av ÖIS 2024, erbjöd sig att vara kvar säsongen ut. Ledningen väljer då att nej, vi tar bort dig, arbetsbefria dig. Jag hade nog gjort likadant om jag var ÖIS faktiskt, med tanke på hur det har sett ut på slutet. Tränaren säger, jag har inga som helst planer på att vara kvar nästa år. Jag har liksom gett upp det här på lång sikt. Då är ju inte han rätt person att lotsa det här hela vägen in. Jag tycker i alla fall att det blir bäst för alla inblandade att man bryter då. Och dessutom när de då kommer från en jättetuff tid där det har tyvärr för Jeffreys del och för ÖIS del inte funnits så himla många ljusglimtar. Hans avslutsmatch i Sundsvall var ganska mörkt faktiskt alltihop. Och mot Västerås så var det ett helt annat ÖIS. Den första halvleken de gör, det är vissa som har hört av sig sådär, men det var ju för att Västerås spelar på 10% och sådär. Men om vi bortser från att Västerås redan var klara och sådär, och man bara ser till vad ÖIS faktiskt gjorde, så spelar de med en av sina bästa halvlekar för hela säsongen. Och spelar med ett jävla anamma och liksom inställning i duellerna som de har säkert haft en inställning, men de har liksom inte kunnat få ut det på plan, utan det har blivit mjäkigt hela tiden. Nu bara satsar de, alltså det var några monsterlöpningar från Daniel Paulsson, han tog hemåt när de hade gått högt med mycket folk, och man såg hur alla bara följde honom liksom. De slet och stred som djur, och sen i andra halvlek det var inget skönspel, men de kunde ändå behålla lugnet, och VSK fick aldrig riktigt den här forceringen, och de var ju aldrig desperata då. Så mer då tycker jag väl att det kanske märktes att VSK, ja, de går lite på halvfart. Men i första halvlek då var det ändå ett VSK som kom ut, började bra sådär. Men ÖIS tog tag i det, och det var ett nytt ÖIS. Det såg lite ut som att det var en blöt filt som hade lyfts från dem liksom. Och om det beror på Jeffrey att han försvann, eller att det bara blev en förändring, eller att det var deras absolut sista chans. De visste om att vi måste ta 3 poäng här, annars är det över. Det är oklart liksom, men det var så det såg ut. Och nu åker de ner till Landskrona med den segern i ryggen och ändå någon form av självförtroende med från det, tänker jag. Men det är klart, Skövde är före dem och Jönköping är före dem. Jönköping ska spela Brage borta, Skövde möter HF hemma. Skövde är otroligt bra på hemmaplan, jag tror de kommer vinna den matchen. Även om HF inte är riktigt helt säkra från kval, så tror jag Skövde blir för svåra för HF att ta där. Så då är det lite Jönköping ÖIS hoppas på. Dels att de då ska vinna över Landskrona, och sen får då Jönköping, ja, de får väl inte ens ta poäng tror jag, om jag har räknat rätt nu.
Ja, det är tajt som fan.
Det är tajt som fan. Mm. Jag tror inte de kan ta poäng ens. det som talar till ÖIS fördel är att Jönköping verkar ju vara en förening i totalt fritt fall, där de alltså har kickat hela ledarstaben nu inför sista omgången.
Sportchefen Barney får inte ens visa sig närheten av en träningsplan.
Nej, det var mycket, mycket märkliga turer där, ekonomin i spillror och allting var, och det tyckte jag märktes också. Jag snackade med lite J-södra folk där efter Gais, och alltså de var så uppgivna så att det var. Så jag tror ändå ÖIS, de har en rejäl chans här. Jag hoppas att det blir mycket supportrar som stöttar dem nere i Landskrona för deras del, och att de kan få den backningen. Och Landskrona är inget lag du bara vinner över, men de har inte sett så bra ut på sistone, så det finns gott om hopp för ÖIS trots allt. Och sen är AFs inblandade i det också, i alla soppa är det. Men chansen finns och liket lever, om man får säga så.
Och du ska dit, Sanna, till Landskrona IP, och Landskrona är ju i samma läge där som du var inne på, Filip, som Västerås där egentligen. De har inte så jävla mycket eller någonting egentligen att spela för utöver sin heder, för de kan ju varken gå upp eller ner i tabellen.
Så är det ju, och det får man ju se som något väldigt positivt för ÖIS, och också om man ser till Landskronas senaste resultat. Förlorade med 4-0 mot Örebro, va? Som är där nere och kämpar också i tabellen.
Ja, de har väl säkrat sitt nu, tror jag. Möjligt att de kan hamna på kval fortfarande, men ja.
Nej, så är det. Och det är ju ofta så i slutet av säsongerna, det ser man ju liksom, de lagen som har, alltså man tittar ju gärna på högt upp och långt ner i tabellerna, men de lagen som har någonting att spela för, de är ofta svårare motståndare. Vad fanns det på Elfsborg som inte kunde leverera mot ett Degerfors, för Degerfors hade ju extremt mycket att spela för. Så att det ibland är det ju helt enkelt så. Västerås som Filip var inne här på här, för, hade ju heller inte att spela för mot ÖIS. Så att det är ju en jävla fördel som ni nämner att de möter just Landskrona.
Ja, sen är det ju om Landskrona kanske kände att de var på liksom gränsen att skämma ut sig där uppe i Örebro lite någonstans, ändå sista hemmamatchen de ska stänga säsongen. Jag tror ändå inte de kommer inte ställa ut skorna, men när det kommer i de här skarpa lägena, det är ju då man ser, finns desperationen där eller finns desperationen inte där?
Nej, har du en ledning med ÖIS 1-0 liksom, och det är en kvart kvar och så Landskrona ska gå för liksom, alltså det är ju inte så att de kommer inte jaga den kvitteringen, de, i livet ur sig för den kvitteringen.
Nej,
då, liksom.
Nej, det kommer de inte göra. Men det kommer bli en väldigt tuff, oavsett hur det slutar, så det är ju alltså en ödesdag för hela Örgryte, alltså som fotbollsförening, för även om vi har kunnat se hur Gais har kunnat resa sig ur askan, så finns det inga som helst garantier. Och jag måste ändå säga att jag tycker att Gais, när de åkte ur, ändå på något sätt kändes som att de hade lite bättre förutsättningar. Det har varit så turbulent i ÖIS, alltså även om Gais också hade gjort sina rokader, så hade de ändå de sista åren innan de åkte ur, hade de ändå lugnat sig och liksom satt någon form av liksom strategi, och sen var det mer att det sportsligt balla ur, att det var massa folk som skulle lägga sig i och sådär. Men i ÖIS fall så har det ju varit organisatorisk kaos den här säsongen, förra säsongen. Det finns liksom inga linjer, det finns ingenting att hålla fast vid. Plus att det verkar ju då som att alla spelarkontrakt utom några få akademikontrakt bara bryts rätt upp och ner. Gais hade ändå 7-8 spelare kvar med kontrakt, yngre, Julius Lindberg och Stanic, alltså duktiga spelare som nog hade en grund att bygga på. Så nej, det kan bli väldigt mörkt för ÖIS om de inte löser det här.
Är du redo, Sanna, att skildra detta på Landskrona IP på lördag?
Jag måste säga att det känns ju otroligt. Man har inte gjort superetta någonting i år i princip, och så kastas man in på den här matchen. Men det är klart att jag känner mig redo, och viktigt att rapportera om såklart. Och vi vet ju inte vad som händer. Det kanske blir glädjescener.
Det kan ju bli det. Alltså. Ja.
Och det gäller ju att hålla koll på resultat hit och dit med tanke på det. Sådana där matcher kan vara rätt jobbiga ibland när du är det ena resultatet hitan och ditan, och det ska skrivas en text på slutsignal och ingen aning om det är det slut där uppe eller har de börjat där nere liksom. Det brukar vara roliga dagar.
Ja, vi får tro på dem. Och sen så åker vi raka vägen ner till Malmö.
Jajamän, jag släpper av dig i Landskrona och drar vidare mot Malmö och börjar förbereda inför den här guldfinalen då. Så du får klara dig själv i Landskrona, så får du ansluta sen till Malmö där vi då dagen efter tar oss an nästa match. Den har vi redan pratat om. IFK Göteborg som ju är kvar i bottenstriden, för här gäller det ju också saker minst sagt. De står inför en avgörande match mot Varbergs BoIS borta nu då. Antingen får de vinna den eller också får de hoppas på att Häcken i alla fall inte förlorar mot Brommapojkarna. För att här riskerar ju både Blåvitt och BP då att få kvala, och där har Blåvitt hamnat bland annat genom den här senaste matchen mot AIK då hemma på Gamla Ullevi, där de ju hade någonstans chansen, men ett oerhört blekt Blåvitt klarade ju inte ens att få till en forcering på slutet där. Jag vet inte om det kan ha handlat om att de när jag tänkt på det efterhand, ville ha den här poängen mot till fördel på Brommapojkarna då, för att hade de förlorat mot AIK, då hade ju BP gått om dem även på ett kryss. Nu har ju Blåvitt sån målskillnad, så att även om Blåvitt förlorar på mot Varberg, så är ju inte BP förbi dem på ett kryss, för då är Blåvitt bättre på målskillnad. Så det kan ju hängt ihop med att de av den anledningen inte ville forcera, för det var anmärkningsvärt hur lojt och lamt det var mot slutet när det står 1-1, Sanna.
Mm, det var det verkligen, vi var ju där och såg det, och det var ju ingen sprakande match överhuvudtaget. Det var väl lite i andra halvlek som det ändå sprakade till lite med dueller och mycket kamp, och att man såg att då var det ju AIK som tog tag i det, i och för sig, men det, från Blåvitt så var det en otroligt blek insats. Men man får ändå se det som att det finns ju inga bättre motståndare för dem att möta i sista omgången ändå. Eller hur? Varbergs BoIS som redan har åkt ut, som har legat tok sist hela säsongen.
Nej, så är det ju. Alltså, nu möter de ju allsvenskans by far sämsta fotbollslag. Liksom. Jag tänker bara att det är sån jävla press på Blåvitt, och den där planen där, vad fan den nu heter nu för tiden, är liksom gropig och hoppig och studsig, och Varberg kan vara ett grisigt jävla gäng och trycka ner, och så ska de med den tyngden på axlarna, och så får de höra i paus att Brommapojkarna har gjort 1-0 mot ett Häcken som har checkat ut liksom. Alltså vilket jävla tryck det blir på Blåvitt då, Filip.
Ja, otroligt, och också som vi har varit inne på flera gånger under hösten, att det kommer också lite som en, även om det inte är det, men en blixt från klar himmel med tanke på hur solida och starka de såg ut under tidig höst och vilka resultat de radade upp då de spelar liksom, som vissa stunder faktiskt med intensitet och sådär, ett fantastiskt försvarsspel och lyckades vara effektiva framåt och skarpa framåt, och så ändå så kommer liksom, det var precis som att efter Värnamo och lite där när det började Sirius redan, att det blev någon form av panik liksom, vad hände helt plötsligt, det blev en chock, och nu så AIK, jag har sett många supportrar som varit så besvikna, alltså du har en utsåld arena, jättetryck så liksom, och så där de, ett rivalmöte, ett av de mest klassiska vi har i svensk fotboll, och så ser Blåvitt ut på det sättet. Det är mycket oroväckande, och jag inte heller. Jag tror inte det blir någon walk in the park där. Liksom, även om Varberg, som Sanna säger, det är rent motståndsmässigt, det är det sämsta laget. Kan det vara bättre att möta något annat? Nej, det är ju liksom bästa tänkbara motstånd. Men du har ju bra poänger där också. Det kan ju vara, säg att det är blåsigt och jävligt där på söndag.
Det är det för jämnarna.
Ja, men det är ju ofta det, och det de... De har ju varit ute ur Allsvenskan ganska länge nu liksom, och sprattlar ju ändå till lite mot Norrköping, även om de klappar igenom totalt där liksom. Så det finns ju ändå vissa kvaliteter där, och det är klart att, vad fan, stora mäktiga Blåvitt ska komma till Varberg som ligger 6 mil söder om här. Mm. Det är ju ändå lite, måste ändå kittla lite hos dem att här ska vi nog kunna liksom stånga till oss en pinne eller bara förstöra för dem. Och så tänker man, tänk så hamnar då Blåvitt på kval, att BP skulle vinna över Häcken, att Häcken går lite halvfart där, och så har vi, skulle vi teorin kunna få helt plötsligt utsikten Blåvitt i ett kval. Det kan lika gärna bli att det blir Öster BP här, vilket kanske är mer troligt med tanke på hur läget är nu, men det skulle kunna bli utsikten Blåvitt här.
Skulle Bosko gilla det?
Jag tror Bosko hade älskat det. Jag tror faktiskt det. Alltså, är det något lag som jag tror hade passat utsikten nu, just för att Blåvitt är så trubbiga framåt, så tror jag de hade fått lite problem också med utsiktens, när de har sitt sånt här man-man-spel, och också grejen att de får möta Blåvitt. Alltså, vi minns Västra Frölunda när de mötte Blåvitt 2002. Jag var bara 12 år gammal, men jag minns de matcherna, för man tittar ju på allt det där, och Västra Frölunda var ett bra lag då, så länge de liksom spelade, så Blåvitt var inte givna på något sätt. Sen kom det ju ett par mål där, och sen blev det väl ganska stor differens till slut, men allt kan hända då, så nej, och just det här att Blåvitt inte har känts beredda på det här. De har känt som att men stormen är nog över lite, men så är den inte det.
De, rent sportsligt då, så har ju, kan man väl säga, att IFK Göteborg kanske har gynnats lite av det här efterspelet då, för det har ju inte blivit något jättefokus på deras plattmatch egentligen, utan nästan allting i efterhand där har ju handlat om att matchen då blev försenad och avbruten under totalt en halvtimme efter den här pyrotekniken då från IFK-fansen. På en ny nivå får man väl säga, det var ju ett raketregn där som liksom barn och domare och spelare mer eller mindre fick fly undan, och det sker är ju då just när terrorhotnivån höjs. Man har infört, eller man ska införa ett väskförbud. Våra, fan, vi kommer knappt in på Borås Arena, du och jag, Sanna, med våra arbetsväskor. Liksom. Ett väskförbud som Blåvitt visserligen kringgick då genom att deras tillstånd blev klart innan. Men konsekvensen blev ju oavsett att det smugglades in typ 10 kilo fyrverkeripjäser på en arena mitt under en period då man inte ens ska, egentligen ska få ta med sig en handväska. Det är ju, den delen är ju förstås väldigt, naturligtvis helt förkastlig av supportrarna som utför det. Men jag tycker också att det är vansinnigt dåligt hanterat av arrangören i IFK Göteborg. Och jag tycker det är svagt av hela den svenska fotbollsrörelsen att liksom inte visa större respekt för myndigheternas arbete med att förebygga och förhindra terror. Att detta sker just som man då har ett höjt en terrorhotnivå från upp till en 4 på den här femgradiga skalan. Så jag tycker att det finns väldigt många problem med den här situationen som uppstår, men att den då lite sportsligt liksom räddar Blåvitt. Det blir mindre diskussioner om deras dåliga resultat.
Ja, men så är det ju att vi har väl sett en rapportering som vi har gjort och som Sportbladet har gjort och som jag tror Expressen också lite så. Att det har varit i princip allt fokus. Det har inte varit särskilt mycket på Blåvitt i kvalstrid och så här. Det kanske kommer här framåt helgen, men det är väl klart att det finns något positivt så. Sen ska jag, alltså jag är ju kanske lite liberal så när det gäller pyro och så, men när jag såg det här, då tänker jag, för jag såg det på tv, då tänker jag, åh jävlar vad maffigt och så här. Men sen när man börjar tänka och man läser det här om barnen och terrorgrejen tas in de aspekterna, då måste man ju samla sig att nej, men det här är inte bra. Sen tror jag inte att de här tjommarna då som har tagit in det här pyrot, de har väl inte haft en tanke på att det här kopplat till terror, det här är inte, alltså jag tror inte de har tagit in hela den bilden, men när vi har liksom det vi har på bordet så är det klart att det är ju problematiskt liksom, för rätt vad det är någon dag så är det någon dåre som inte har någon, om vi får säga, bara avsikt att liksom göra tifon som lyckas feppla in det på den vägen, så det är klart att Där måste alla tänka till lite.
Det är ju det som är problemet. Det är ju exakt det som är problemet. Att man kan få in i princip vad som helst då. På helt okontrollerat, att de inte har koll. Det är ju det som vi försöker lyfta fram är problemet, eller hur?
Nej, men lek med tanken att det har varit en 10 kilos bomb som man släppade in här. Liksom. Alltså det här visar ju att det går. Mm, och att rutinerna och säkerhetsarbetet hos arrangören och arenaägare och polisen får väl också dras med där på något sätt. Liksom. Alltså att det är så bristfälligt så att ju även i den här situationen när man liksom skärper till allting, då går det ändå att göra det.
Mm, att det är så okontrollerat, det trodde jag faktiskt inte att det var där.
Nej, man har väl hört tidigare om att var det inte samma grej när det var raketerna på Bravida, Gais Blåvitt, att de också var placerade något förråd och
man
sådär.
Ett förråd på
alltså,
Bravida.
Jag tror väl ändå att i ganska många fall så har det nog varit så att det placeras innan. Liksom så här. Sen vet jag liksom inte om, man ska ju inte säga att någon har känt till det, men arenaägaren, alltså jag vet inte vilka kontroller som gör, alltså jag har ingen aning om hur det arbetet ser ut exakt faktiskt. Men...
Nej, det är det som är komplicerat att få förstå och få reda på nu. Där tycker jag liksom att både Gotevent någonstans som är arenaägare och IFK Göteborg har en skyldighet någonstans att förklara hur fan ser rutinerna ut? Okej, nu har supportrarna tillträde till arenan dagar innan för att förbereda tifon och allt sånt här. Det är helt i sin ordning att de har det. Mm. Men hur ser då säkerhetskontrollen ut de dagarna? För det är ju den liksom frågan som blir intressant. På något sätt har ju allt det här kommit in. Det har förmodligen inte kommit in genom entréerna på matchdag när det är en jävla liksom säkerhet. Men hur ser rutinerna och exakt vem har ansvaret? Där tycker jag att framförallt IFK Göteborg men även Gotevent fortfarande har massa frågor att svara på som de i det här läget inte gör. Jag har försökt få till en intervju med Jonas Ahlmark då, som är IFK Göteborgs nya säkerhetschef, men beskedet jag får är att nej, men honom får ni prata med efter Varbergsmatchen. Och då kan man ju fråga sig liksom, om man har en klubbchef som heter Håkan Mild som säger att hänvisar alla frågor till Jonas Ahlmark och Ahlmarks säkerhetschef i sin tur inte skickas fram för att svara på frågor just i det här läget när sakerna är så extremt aktuella. När fan ska en säkerhetschef i så fall intervjuas? Det är svagt av organisationen i IFK Göteborg att inte kliva fram och svara på frågor helt enkelt.
Det är det. Det är väl också ett tecken på att de förstår att själva att det har varit bristfälligt och att de inte, att de är lite skraja kanske helt enkelt.
Nej, alltså jag tycker faktiskt inte man kan vara så kritisk mot Håkan Mild här. Jag tycker att det är 100% på säkerhet. Alltså har du den titeln att du är säkerhetschef, då är det ju du som ska ut och ta de här intervjuerna.
Ja, det är hans jobb.
Ja, det är hans jobb.
Nej, jag menar bara att i det läget när säkerhetschefen då liksom inte ställer upp på intervjuer, då måste ju någon högre upp i organisationen svara, för att så blir det ju liksom, och ytterst då blir det väl ordföranden någonstans. Eller också så får de väl sparka säkerhetschefen och skaffa en annan som kan komma fram och svara på frågan.
Men sen är det, jag skulle bara gissa att de, lite som Sanna säger, de känner själva att okej, vi behöver kanske göra ett bättre arbete eller behöver se över det här, och att de lite tror också det handlar om att de försöker samla på sig fakta här, ta reda på och vända på stenar så här, för att kunna presentera en mer hel bild, eller man ska säga. Det är väl de teorierna jag kan tänkas ha liksom, men ja, det är som sagt, det är så känsligt det här just nu med tanke på den här terrorhotsnivån. Även om vi inte ska på något sätt blanda ihop det, så blir det ändå så eftersom riskerna är som det är nu.
Men jag tycker ändå att i en så stor förening som IFK Göteborg, som har varit med så länge och varit liksom inblandad i så många situationer som ju alla storklubbar är, har man de här titlarna som du är inne på Filip, där säkerhetschef, då måste man ju klara att ta medias frågor. Jag tycker det är ett självklart perspektiv.
Ja, jag vill inte, jag är tydlig med att jag håller med dig i den utgångspunkten. Jag försöker bara så här tänka från deras perspektiv, varför gör man så här?
Innan det här då hände, för det här var ju på måndagen, då hade vi ju om möjligt ännu då större skandal på Bravida Arena, där situationen är ju densamma med att det är förhöjd terrorhotnivå så här, där det då springer in totalt 8 personer eller hoppar in, tar sig in på planen under matchen mot Malmö FF då, Häckens match mot Malmö FF. De här 8 personerna hoppar ju in då efter att Häcken mittbacken Ayamuso blivit utvisad efter provokativa gester mot MFF-klacken och sen hamnat då i tjafs med Malmö-spelare på bänken. Då kommer då de 8 personerna in från sektion J, där det sitter åskådare som får fribiljetter, och de 8 personerna då, de rör ju sig mot den här situationen, och det ser ju då ut som de gör det här för att backa upp Ayamuso. En teori som blir ännu tydligare då i efterhand när det visar sig att en av dem är en närstående till Ayamuso. När vi har intervjuat Ayamuso så bekräftar han ju att han har gett fribiljetter till någon av de här personerna. I övrigt säger han att han inte känner dem, och på frågan om den här personen då är närstående, det vill han inte kommentera. Men när vi har undersökt frågan vidare så visat sig att ett par av de här personerna som har hoppat in, de var ju också, kan kopplas till kriminalitet på olika nivåer. Det finns kopplingar till gängrelaterad brottslighet, och det är alltså just de som tas in på planen då. Och den situationen är ju oerhört allvarlig, för den visar ju någonstans hur nära de här världarna har kommit varandra, fotbollen och gängkriminaliteten. För vi vet ju sedan tidigare liksom att kriminella gäng och så här är jävligt intresserade av fotbollens affärer. Så att när man ser bilden ovanifrån så blir ju också den här situationen väldigt, väldigt allvarlig. Egentligen allvarligare än den här rakethistorien, skulle jag säga.
Ja, absolut.
Ja, håller jag med om 100%. Jag tycker det är betydligt mer allvarligt faktiskt. Även om liksom, nu gick det ju väl med de här barnen och så, de verkar ju glada och så, men det var ju ändå i närheten där. Men nej, jag tycker inte heller någon diskussion. Det här är läskigare. Mm. Det här är mer allvarligt. Inget snack.
Alltså. Man undrar ju vad de tänkte. Vad skulle de in och göra på planen egentligen? Vad var tanken med det?
Nej, alltså det...
Nej, det går bara att spekulera. Ja, de hoppar ju in för att backa honom. Ja. Liksom. Alltså, jag kan inte se någon annan anledning för dem. Det är ju liksom när Osso då bara tjafsar med de här Malmö-spelarna så droppar jag ju dem in från en annan del av arenan. Så att, vad är det annars liksom?
Mm. Vi kan ju se också sektion J som du sa. Det är ju precis sektionen där bredvid vi sitter på pressläktaren. Så att de har ju kommit in den vägen då också.
Ja, och där är ju minimal kontroll så eftersom som den här situationen har ju aldrig varit ett ämne tidigare liksom, att det ska komma personer, och särskilt inte då där det efterhand påvisas liksom, personer med koppling till kriminalitet och ska hoppa, liksom, komma in på planen. Liksom. Den var ju Häcken uppenbarligen helt oförberedda på, och just det kan man väl kanske inte klandra dem så jävla mycket för fan har resonerat i de här banorna tidigare. Eller jag menar, Såg du det komma, Filip?
Det gör nej, inte nej, det är klart att då sitter man här och ljuger om man säger att man såg det komma. Sen vet jag inte liksom hur säkerhet ser ut. Det brukar ju ofta vara koncentrerat med vakter och så vidare till de olika kortsidorna, för att det historiskt sett är oftast där det hoppar in någon och sådär när det sker. Men någonstans kan jag väl ändå tycka att är du arrangör för ett elitidrottsevenemang av den här digniteten, då ska du inte, 8 pers ska inte bara kunna traska som att de går in på en division 6 match liksom och går in på planen. Så enkelt ska det inte få vara. Så det tycker jag ändå Häcken får ta på sig. Men jag var, precis som dem, verkar vara helt oförberedd på det här.
Mm. Sanna, du var ju ute på GPA då, Gothia Park Academy, Häckens träningsanläggning i veckan, och gjorde en intervju med Aya Mosso.
Ja, precis. Jag åkte dit i tisdags för att se om han var där. Jag tänkte att jag skulle kolla på träningen och sen framförallt då snacka med han. Laget tränade ju inte där, men Ayam då, han åkte på en smäll mot huvudet i samband med att han blev, ja, kanske inte i samband med att han blev utvisad, men i den matchen i alla fall, som gjorde att han körde rehab på GPA ändå, så att han var där.
Och jag så fick... alla andra tränar på Ullevi och han tränar själv på GPA och du åkte dit.
Ja, bra. Så det var ju en bra slump ändå.
Bra journalister, tur.
Ja. Nej, men jag fick till en intervju med honom där, och där var det ganska tydligt att han ville fokusera på det, att han var ångerfull över det att han provocerade Malmöfansen, att han ville snacka om det, att han var ångerfull och att han var besviken över sitt agerande där. Och när jag frågade om han kände personerna som sprang in, så sa han att han inte gjorde det. När jag frågade honom om han hjälpt till att fixa biljetter, så sa han att han har hjälpt någon med biljetter. Så att det är också en ekvation som inte riktigt går ihop. Och sen så frågade jag ju också om, för då hade vi ju fått de här uppgifterna redan då, på att det var någon närstående till honom som var en av de 8 som hade hoppat in, och då sa han att han inte ville kommentera det. Jag frågade varför han inte ville det, och då sa han att han ville fokusera på det agerandet mot Malmö klacken då, att han provocerade dem liksom, att det var det som han tyckte var grejen och det som han ville snacka om.
Ja. Jag tycker det var en väldigt bra intervju för det första. För det andra kan jag förstå hur Aya Mosso resonerar i läget. Han liksom svarar ju mer utförligt på frågorna där han själv äger agerandet, så att säga. Att vad han gjort, liksom sin provokativa gest. Han tar på sig ansvar. Han tar på sig skuld för det. Han ska ha cred för den delen av intervjun. Jag tycker också att övriga svar, förutom det där när han säger att han känner någon av dem, det blir ju fel för honom. Så att det var ju lite liksom klantigt av honom så. Men det finns ju en poäng i att han kan ju inte ta ansvar för några andra människors handling andra människors bakgrund eller med andra människor överhuvudtaget, såklart. Men problemet är ju att i det ögonblicket personer närstående till honom tar det beslutet att hoppa in under en allsvensk fotbollsmatch med kamerabevakning och alla undrar vad fan är det som händer, då spelar det ingen roll ur ett nyhetsperspektiv längre. Då blir ju liksom nyhetsbedömningen att här måste vi berätta vad fan är det som sker. Liksom. Mm. Det är det enda beslutet som går att ta ur ett medieperspektiv. Och jag tror också att det är det enda beslutet som läsarna våra skulle acceptera. Att ni måste berätta vad fan är det som händer där.
Ja, nej, det är ju inget. Annars hade ju vi inte gjort vårt jobb. Och de hade undrat vad är detta som pågår. Och sen, jag har ju varit inne på det några gånger tidigare i podden. Att jag tycker att vi har för låg ribba för vad supportrar blir provocerade av från spelare. Jag vill ha ganska högt i tak där. Så jag tycker man kan få. Men sen är det ju dumt gjort. Och det blir ju extra dumt när han då blir utvisad. Och det är onödigt så här. Men jag tycker inte det är så farligt. Men de som fattade korkade beslut, det är ju de här som kliver ner och går in på plan. Och där får vi också ge Ayam att när han ser dem så blir han ju väldigt liksom förbannad, ser det ut som i alla fall, och liksom visar bort härifrån, vad håller ni på med, ser det ut som att han liksom gestikulerar och sådär.
Han förstår väl i det läget att okej, det här, konsekvenserna av det här kommer inte bli bra.
Nej, man kan ju tänka sig att han fattar ju liksom att shit, här kommer de, hur ser detta ut, han vet ju, han har ju varit i gamet så länge, även om han är ung, liksom att hela fotbollssveriges blickar var på den här matchen i den här stunden, och så händer det. Och sen alltså applådera Malmös klack med värdet på den här matchen och att han har ett gud, alltså så här, det är ju dumt såklart liksom.
Och det är verkligen det. Vi diskuterade hur Blåvittledningen hanterade sin liksom skandal där. Jag ska nämna lite om hur jag ser på att hur Häcken agerade. För även om jag tycker att den här situationen i grund och botten är allvarligare, det som sker på Bravida, att liksom kriminalitet och fotbollsvärdarna, det blir ett exempel på, det kan ses som ett exempel på hur nära de har kommit varandra, vilket vi har sett andra exempel på i veckan med Sportbladets intervju med Masiri Yadama, då Universal Scouten, då, som ju alla som är intresserade av fotboll naturligtvis har förmodligen sett och läst och så. Men det jag tycker Häcken ändå gjorde bra, det var ju att de går ut direkt och säger vi har stängt av 5 personer, arrangörsavstängning direkt. De har svarat på frågor, säkerhetschef svarar på frågor, klubbchef svarar på frågor, sportchef svarar på frågor, och även Aya Musso ställer ju upp på din intervju då, Sanna. Så det är en oerhört allvarlig situation, men de har liksom hanterat den, tycker jag, på ett sätt som jag tycker är bra ur ett krisperspektiv då. Men det kvarstår ju att det finns ju uppgifter på att de här personerna som hoppat in, i alla fall några av dem, tidigare har rört sig både i pressutrymmen och VIP-utrymmen och omkring där vi sitter. Så att hela situationen någonstans visar ju att även om Häcken svarar bra på frågor, så har de väldigt mycket att jobba med.
Mm. Det tror jag att de kommer göra också nu. Det tror jag verkligen. Jag har svårt att se något annat. Och jag håller bara med dig. Det känns som att Häcken hade inte kunnat göra någonting annorlunda just i den här situationen. Att de har gjort det exemplariskt faktiskt.
Jag vet inte hur länge detta har om det är sen Ajan kom tillbaka eller när det är liksom en... Ja, det är väl svårt som klubb kanske att göra den här liksom bakgrundskollen liksom på, men någonstans har de ju ändå ett ansvar. Det är ju de som är arrangör, det är de som har ansvar för vem vistas var, vem, alltså det, så någonstans, ja, det finns ändå lite mer.
Ja, de har ett arbete att göra,
ja, definitivt.
De har alltså ett arbete att göra, ja. 100%.
Ja. Men det är väl kanske lite så naivt, lite som vi andra, att de var inte förberedda på det här. Liksom. Så det är väl så, men själv att de, jag tycker ändå att så länge man kommer ut och att man liksom är tillgänglig för att svara på frågor, vi har pratat om de här sakerna tidigare, då tycker jag ändå att de har gjort någon form av bas för vad man kan förvänta sig i den här situationen. Sen finns det då bevisligen saker som Häcken definitivt måste jobba med.
Mm. Konkret tycker jag att de här två situationerna på Gamla Ullevi, på Bravida, det visar liksom vilket hot allt det här ändå är mot fotbollen. För konsekvenserna har ju som sagt blivit att ingenting har handlat om fotbollen egentligen. IFK Göteborgs kvaldramatik faller bort. Häcken ska spela en match här mot Molde ikväll i förhållande till när vi spelar in detta. Vi har inte haft liksom resurser och kraft att ens göra en förhandsartikel på det, utan vi har suttit liksom och jobbat med efterspelet till det här som händer. Så att det blir liksom fokus på för fotbollen extremt negativa saker, och det är inte vi som tar de här publicistiska besluten, utan så här resonerar ju medier runt omkring oss också. I förlängningen så innebär ju det liksom att det kommer skapa en för fotbollen väldigt negativ bild, och även om publiksiffrorna som vi har berört många gånger är på jävligt uppåtgående, så är det ett hot mot fotbollen om det fortsätter så här och eskalerar och blir ännu värre.
Ja, och då tycker jag väl framförallt det här som hände på Häcken, för det är ju något annat, alltså att det har varit tifon som har gått, vi kanske inte har haft det i samband med att det har varit ett terrorhot på den här nivån, för det tycker jag ändå är det som är mest allvarligt i det här. Vi har ju tidigare sett tifon som har varit på den här nivån, och jag köper att man kan, i och med att det är olagligt, så köper jag att man tycker att det är fel. Sen förstår jag har respekt för dem som tycker att det tillför med raketer, att det är häftigt och sådär, men vi måste ju också alla tänka att säkerheten, ingen ska vara otrygg när man går på ett idrottsevenemang.
Så är det. Det var våra ämnen vi hade här idag. Vi har hållit på i en timme snart här, så att vi ska faktiskt runda av som vi alltid gör. Vi ska göra det med en svenniskala. Filip Trollé, du ser ut som att du tänker skjuta från höften i vanlig ordning. Sanna Sundberg, du har datorn uppslagen. Jag har mitt lilla fusklapp här. Frågan är vem ska börja?
Känner du dig sugen?
Jag är alltid sugen.
Ja.
Då kör jag. Bra. Den består om bra, mycket bra, mycket bra vad som hänt i veckan. Det vet alla vid det här laget kanske. Och bra tycker jag har varit att, som jag var inne på lite där, att Sportbladet publicerade en lång intervju med Masri Adama, scout på agentnätverket Universal 22. En person som har varit extremt granskad under lång tid och många år, men först nu tror jag egentligen får det blir ett namn, en bild, ett ansikte för allmänheten. Och namnet ute, vilket gör ju att alla granskningar och kopplingar framöver kommer att bli mer tydliga. Det kommer bli mer lättarbetat när vi granskar de här delarna då. Sen tycker jag att själva intervjun var upplagd på ett mer problematiskt sätt. Kort blandades bort, relevanta frågor ställdes inte. Så där tycker jag att det blir lite bakläxa för Erik Niva. Men bra att han fick fram Adama ur gömmorna och att den här intervjun någonstans går till.
Ja, absolut. Visst var det 7 år sedan när han gjorde en intervju senast, eller?
Ja, något sånt. Liksom. Ja. Han har inte uttalat sig sen han blev liksom den här makthavaren som han ju är i svensk fotboll idag.
Mm. Ja.
Ja, sen nämnde du det nu, för ursäkta om jag missade det, men att det var en krönika av Kristoffer.
Jag kommer till den.
Ja, okay.
I min skala.
Då ska
här,
jag bara, då är jag tyst.
Ja, du kan få kommentera tyst efter den. För mycket bra då, som du ju leder in oss på, Filip, var ju Kristoffer Bergströms krönika till den här publiceringen då. Den var ju stenhård, att Bergström resonerar ungefär så här. Att det ni precis läste på, det intervjupersonen sa, det ska ni inte tro på, utan det är så här det ligger till. Och så renodlade han problematiken kring Adama och Universal 22 som fanns med i Nivas intervju, men grumlades lite av en evinnerligt lång liksom bakgrundshistoria som allting började med så. Så att mycket bra till Kristoffer Bergströms krönika.
Ja, det håller jag verkligen med om. Det var dit jag ville, att i och med den så tyckte jag att paketet ändå som sådant funkade liksom. Mm. För att han gjorde det så klart och tydligt i den. Hade den saknat, då hade det varit en annan sak, tycker jag.
Ja, jag håller med. Men sen kan man ju också diskutera, ska det behövas egentligen en krönika om det som komplement?
Nej, egentligen ska det ju inte det såklart.
Nej, men det var väldigt bra att den kom i detta fallet, så jag håller med. Då blev det bra paketerat.
Mm. Mycket, mycket bra då. Ska jag ta upp en annan intervju, nämligen din, Sanna. Du fick tag på Ayamuso, du ställde frågorna som skulle ställas, vilket bidragit till att GP kunnat rapportera som vi har gjort här. Och det är ju det som är journalistikens, vad ska vi säga, innersta kärna egentligen, att ställa frågorna. Ställa frågorna, redovisa svaren, låt allmänheten göra sin bedömning. Så mycket, mycket bra till din intervju med Ayamuso, Sanna.
Ska du instämma också, Sanna? Eller? Mycket, 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 mycket bra.
Ja, herregud. Tänk om jag hade kört den själv på min egna svenniska. På alla tre punkter.
Det hade jag velat se nästan, eller höra.
Det hade varit nu lite... fick du det här istället och det ser ut som du håller med, Filip.
Ja, 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 för fan. Jag håller med. Det var mycket, mycket bra.
Härligt. Mm. Det var min svenneskala det. Då är det nästa på rakningen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja,
Filip,
nej, jag kan köra, spela en roll.
Ja, kör.
Nej, men jag ger bra till hur ÖIS faktiskt tog sig samman i den svåraste av stunder där de var snudd på uträknare, pratade med lite ÖIS-are inför matchen mot Västerås, att de sa att det här är inget hopp vi ser här, det här är bara en ceremoni för vårt avslut liksom. Det var, vad var det, 1000 pers lite mer kanske som var på den här matchen, och att det här var liksom, det var bara det sista knivhugget i det här mycket mörka ÖIS-året. Men istället så tar de nytt liv, tar sig an det här uppdraget på ett bra sätt, och oavsett hur det går ner i Landskrona så gav de ju i alla fall det chansen in i det sista. Och det är ju väldigt mycket av det de har gjort innan det här som har gjort att de ligger där de ligger. Men bra repat av ÖIS.
Mm.
Bara att skriva under på det. Mycket bra.
Mycket bra ger jag till ytterligare ÖIS-fokus här. Edi Sylisufaj, ni vet, jag plockar alltid fram mina mål som jag tycker är fina. Och det här var en riktigt god bit. Alltså, har ni sett det?
Titta på det.
Han tar emot bollen på mittplan, typ snurrar upp, jag tror det är Simon Johansson på läktaren. Sen bara sätter han full fart, driver liksom förbi 4-5 Västeråsspelare som försöker komma åt honom. Inte riktigt dribbla, men driver förbi dem. Och sen bara viker lite åt höger, drar iväg ett skott från 25 meter rakt upp i krysset, och det är så han räddar ÖIS hopp i Superettan. Alltså, sanslös delikatess. Han själv jämförde sig med Maradona. Jag tycker att det är årets mål i Superettan.
Det var roligt att du sa att han jämförde med Maradona, för jag skulle nämligen säga att ditt referat av det här målet, det påminner nästan om Arne Hegerfors referat 1986 när Maradona gör sitt otroliga mål mot England, för då får ju Maradona bollen precis lite inne på egen planhalva, och så hör man ju Arne Hegerfors liksom som när han börjar dribbla och kommentera: Maradona, Maradona, oj oj oj, oj oj oj. Har ni sett något liknande? Det här är VM-historiens mest fantastiska mål någonsin. Det sätter Arne Hegerfors när det händer liksom. Och det har ju borrat sig in i mitt tioåriga pojkhuvud där liksom. Så jag kommer aldrig glömma det.
Nej, jag hör ju. Du bara prickar där. Det är liksom riktigt lika stilfull, vet jag inte om min rapportering av det här målet var. Men jag kanske skulle köra så. Sylisifar. Det får
du göra nästan.
Ja, jag får öva på den lite grann.
Ja, men det var kul att du kopplade till det då. För då låg det ju kanske någonting i det som till det som han sa själv då.
Fast han är nog för ung för det också.
Så ja, att, jag tror det. Men sjukt ändå att han sa Maradona, Maradona.
Men det är inte första gången som han gör ett snyggt mål.
Nej, han sa det också, att jag gör bara snygga mål. Det är ju ganska kaxigt. Liksom. Ja. Men det ligger någonting i det. Han gör ofta jäkligt snygga mål. Alltså.
Jag har också den bilden liksom, att jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men det känns rätt.
Ja, det har varit cykelsparkar och det har varit volleyskott och sådär, så det är kvalitet och så viktigt för ÖIS att ha den spelaren. Han har gjort 5 mål för dem nu, tror jag, den här hösten. Han har inte varit så länge, spelat 7 starter, tror jag, eller 8 starter. Det där kan ju faktiskt vara det som i slutändan räddar dem liksom till ett kval.
Mm. Hur fan toppar du ett Sulisify-drömmål i det läget nu? Det är mycket, mycket bra.
Ja, men det
är Gais uppflyttningstest.
Det är väl givet. Och framförallt så vill jag vet, Robban, du är inte så glad för pyro och sådär, men Fredrik Holmberg, när han kör en bengal i käften, hoppar upp på någon supporters axlar, sitter där och är helt galen. Alltså, den bilden var flera supportrar och vår fotograf Pelle Wahlberg som var där, och Gais-fotograf så här, som fick den här, alltså bara, det är ju en dåre av rang. Alltså han spelar ju för fan med sitt liv där nästan. Men det var så mycket Gais. Det var så mycket Gais uppflyttning och den vilda glädjen som var den kvällen. Och jag blir faktiskt, alltså jag blir verkligen berörd av att se hur mycket fotbollen betyder för människor. Alltså alla dessa tårar, alla dessa glädje. De har varit 11 år i skiten och nu fick de den där. Fick de den där definitiva stunden när de är tillbaka i Allsvenskan. Så det är klart alltså att det måste man ha på mycket, mycket bra.
Du sa att jag är inte så glad i pyroteknik. Och så här, så jag skiter väl i om liksom, Fidde Holmberg trycker in en bengal i käften. Vill han svälja den 2000 grader varm kan han väl göra det om han vill. Liksom. Jag har inget emot det vad folk gör liksom, ute på en gata. Så det får jag vad fan jag vill med de här nödblossen som du handlar om. Utan problemet är när de står liksom, i klackar, utsätter andra människor för fara. Ja. Bryter mot lagen, tar lagen i ena händer. Bla, bla, bla. Det är det liksom, Fidde Holmberg sväljer. En bengal 2000 grader varm och skita ut den sen, så får han gärna göra det om han är så glad.
Var han nära på att svälja den här?
Nej, det hoppas jag inte. Men han sa väl själv till kollega Janlin här, jag trodde nog det var en cigarr. Så han har blivit väldigt folklig den här helgen, Fredrik Holmberg. Otroligt älskad av Gais-supportarna och stora delar av fotbollssverige. Han har nog fått upp ögonen för honom. För det var ju någon viral video på han också på TikTok som hans, vad blev det, svägerska Josefin Rybrink la ut från när han satt och följde Utsikten Gävle. Det var mycket passion i den gubben då, det kan man säga.
Ja, större lär han blir nu när Gais kommer upp i Allsvenskan. Så vi får anledning att återkomma till honom. Vi tackar dig för din svenskala, Filip. Och Sanna, du får äran att avsluta allt idag.
Ja, det är sjukt. Det känns som att jag brukar börja annars, men nu slutar jag.
Grandfinal.
Ja. Bra har jag tagit guldmatch i Allsvenskan för 7:e gången genom historien. Det känns
guldfinal,
behövs väl egentligen inte utvecklas så mycket, utan det är bara otroligt att man får vara med om det, att vi får vara med om det, att rapportera om det, att det händer helt enkelt.
Ja, vi har ju fått våra akkrediteringar godkända nu till den här matchen. Du ska veta att jag vet inte om det är sant, det kan ha varit en fake liksom, men det var ju snack om att det var biljetter som såldes för liksom tiotusentals kronor till den här matchen, så att du och jag, Sanna, kommer sitta på första parkett och uppleva det liksom. Alltså det här kommer vi komma ihåg i många år framöver. Jag minns ju 2009 IFK AIK där liksom, öppet sår för många människor i den här stan liksom. Det var en otrolig match på alla möjliga sätt liksom. Och nu får vi vara där på första parkett.
Ja, ja, jag kan tänka mig att det kommer bli magiskt. Men jag ja. Såg också det här med biljetterna, att det var någon som sålde sin biljett för 3,5 tror jag det var. Det är ju ja. Helt otroligt.
25 000, men jag vet inte om det var sant.
Oh,
ja, det har varit helt frukt. Och det är ju alltid, det är ju trist tycker jag, alltså att det dyker upp de här fula fiskarna som ska hålla på och spela med supportrars känslor. Liksom den största matchen i många supportrars liv. Och så är några, jag säger faktiskt kräk som kommer och håller på och ska... Usch, äcklas av det faktiskt.
Ja, så är det. Det är rätt. Det, vi ska inte skratta bort det, så det är bra det inspelet där. Men det visar ju någonstans liksom digniteten när det blir såna enorma summor liksom, på ett jävla tryck. Ja. Och sen så fort det finns pengar då kommer det alltid fula fiskar och ska liksom förstöra. Så är det ju tyvärr.
Ja. Malmö.
Nej, jag är fett avundsjuk på er. Att, jag kanske ska dra någon slags presskort här. Fan, du måste spana på de här lagen och åka till Malmö.
Ja, jag tror det är tufft att ta sig på den pressläktaren. Jag såg några som hade någon besviken som uttryckte att de hade fått nej. Liksom.
Ja, ja, nej men herregud, jag har inte någon rätt att sitta där. Det är ni som har slitit med Elfsborg det här året som förtjänar att få den stunden. Så njut av det.
Men du ska kolla på matchen.
Definitivt.
Eller?
Jag har hört av min kära chef Joakim Magné att jag verkar som att jag kommer få en fri söndag. Det är helt sjukt.
Åh,
jag tror jag har jobbat 9-10 raka helger här eller någonting. Så nu jävlar. När...
Jag tror du skulle köra in i kaklet.
Men ja, jag, kliver du av, ja, men det är ett självvalt här. Petad sista helgen.
Sanna, du är inte petad, du är där på plats och nu har du lagt det på bra. Vad är då mycket bra? Vad fan ska slå den här guldfinalen? Alltså, nu får jävlar mig ha något att komma med.
Ja, det kanske var sjukt att jag började med den på bra. Jag kanske skulle ha slutat med den.
Ja, det beror ju på vad du har kvar.
Ja, mycket bra har jag valt i alla fall att domaren Tess Olofsson kommer att också skriva historia på söndag när hon blir första kvinnan någonsin i Allsvenskan att döma en allsvensk match. Hon har ju hållit till mycket i Superettan den här säsongen och nu då i sista omgången så får hon döma en allsvensk match.
Är det första gången alltså? De har gått på linjen tidigare då.
Ja, huvuddomar.
Ja, det är första huvuddomar då. Okay.
Vilken, vet vi vilken match hon skulle ha eller? Nej.
Jo, IFK Norrköping, Sirius. Ja, eller jag tror det är Sirius som har hemmaplan där. Så
hon
Sirius, Norrköping.
Dömde ÖIS nu helgen mot VSK. Så hon har ju varit mycket i Superettan.
Hon dömde väl Helsingborg där när Baxter var så jävla förbannad.
Just det.
Var ett jävla liv. Sen gick hon väl som fjärdedomare på Borås, Elfsborg, Degerfors. Jag tror att hon var fjärdedomare där eller om det var på Ullevi dagen efter, det flyter ihop här. Ja. Men ja, okej, fan, jag hade något svårt minne om att första domare redan har damdomare redan har dömt, men du har säkert rätt då. Mm. Då är det på linjen jag tänker assisterande då. Alltså. Mm.
Ja, men det är ju mycket bra såklart. Coolt.
Ja, det är klart. Det står fram guldfinalen i historiskt perspektiv får man väl kanske nästan säga nu. Det har ju trots allt varit 6 guldfinaler tidigare medan det här är unikt då.
Det är ändå 100 år. 100 år i Allsvenskan. Ja. Nästa år fyller ju Allsvenskan 100 år.
Amen.
Och att hon då kommer in här på det 99:e året. Det är mäktigt.
Ja, då lär hon ju få mer förtroende nästa säsong också tänker man ju.
Absolut. Okej, då ska du toppa det här nu då.
Ja, men det kommer jag göra. Det
är mycket
ja, det känner jag mig faktiskt helt lugn med att jag kommer göra det också.
Vad fan händer nu?
Oddvold.
Kommer hjärtat fram.
Ja, Oddvold tillbaka i Superettan. Det känns ju underbart. Det är ju mycket, mycket bra.
Ja,
då älskar man det laget.
Mm. 1996 så var de i Allsvenskan. Mm. Mitt födelseår.
Ja.
Sen året efter det så åkte de ner till Superettan. Och sedan dess så har de varit nere i de nedre serierna och huserat.
Ja.
Då får du se till att bevaka premiären då fram i mars eller vad det nu blir.
Ja, vi får väl se om vi har några lag i Superettan.
Ja,
då.
Precis. Vi kanske är tomma på Superettan-lag nästa säsong.
Ja, det kan vi faktiskt.
ÖIS kan åka ur utsikten. Kan
ännu större upp. Anledning att bevaka Oddvold.
Precis, vi får tänja på gränserna här nu. Ännu fler lag in i vår bevakning.
Ja. Underbart.
Nej, det är klart att du ska vara på den matchen i alla fall.
Tycker inte ni att det är kul att Oddvold är tillbaka?
Jo, jag tycker
det. Men du har pratat om Oddvold tidigare och jag är ju en gammal Ljungskile-spelare.
Ja, va?
Och även om liksom Ljungskile bara var en klubb jag var i och passerade så är ju alla de här klubbarna man har varit det blir ju en liten bit av ens hjärta. Och har du då varit en Ljungskile-spelare då har du inte mycket till övers för Oddvold tyvärr.
Nej. Apropå Ljungskile och ettan, jag får bara avsluta det här avsnittet med att kolla in den bottenstriden. Kolla in den bottenstriden.
Var det 6 lag på typ samma poäng?
Ja, på 31 poäng tror jag. Ja, och så något på 30, något på 29, något på 32. Alltså det kommer ju bli en sjuk, och jag tror det är en omgång kvar. Och det kommer bli den sjukaste avslutningen på en serie någonsin. Till och med den sjukaste superettan får se sig besegrat här. Alltså.
Och den sjukaste Älvsborgs Degerfors-grejen.
Alltså, Jesus.
Det har varit ett sjukt avsnitt detta. Det kanske blir rubriken.
Ja, det är nog fasen det. Alltså. Men kul med Oddevold för Sanna Sundberg. Vi gläds med dig.
Tack så mycket.
Ja, bra. Bra, då låter vi det vara slutorden. Jag tackar er. Jag tackar dig Filip. Tackar dig Sanna för att ni är här med era kloka inspel och synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat. Laul med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.